Du lytter til P1.
I denne uge er en 28-årig dansk multimediedesigner, der i øvrigt har irakisk baggrund, blevet idømt 7 dages fængsel for at have publiceret racistiske vittigheder på sine hjemmesider. De fleste af disse vittigheder er formuleret som spørgsmål. For eksempel, hvad er forskellen på en og en eller hvad kalder man 200 i en diskriminationsforsker Mia C. Skadegaard sagde inden dommen, at det ville være et super fint signal at sende at putte den 28-årige i fængsel i et par år. Jeg er helt enig. Vi bør have mere censur, for gennem mange år har især været for, men også af, og det at mennesker som skal for satire. Derfor glæder det mig, at det nu skal som man som op eller op af.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og
det tog i taget, når jeg forstod, hvad du ville prøve med, altså.
Men denne episoden, tror du den kan sendes på Sveriges Radio også? Er det lov at sige
om det er lov at sige ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Det er jo den saken vi snakket om forrige uke, Hassan, sant?
Ja.
Vi var så vidt inne om det. Nå er denne mannen faktisk dømt.
Ja, den her danske iraker er dømt. Ja. Mm. Han anker dommen, ikke? Til landsretten.
Ja.
Og så får vi se, hvad der sker. Men altså, det er jo, det er jo vildt nok, ikke? Altså, det er jo, ja, det er jo ret indgribende det her, at den humor, som så ofte har været grænsesøgende, nu skal kontrolleres af domstolene, ikke? Mm. Altså, man kan simpelthen afgøre, om en vittighed, en joke, er lovlig eller ulovlig.
Nej, jeg tycker inte staten ska bestämma vad jag ska skratta åt, men jag blir fascinerad över straffsatsen 7 dagars fängelse.
Yeah.
Vi har inget sånt i Sverige. Jag tror att det minsta man kan dömas till är 1 månads fängelse.
Mm.
Men 7 dagar har jag aldrig hört.
Nej, och det är inte betinget. Alltså det är 7 dagars betinget fängsel, ikke?
Mm. Villkorlig.
Ja, yeah, alltså forudsat, dom, at han ikke begår yderligere.
Ja, just det. Ja. Mm. Vilkårlig dom på svensk. Ja.
Men han har lagt ned sin blogg for længe siden, har han det? Eller hvad holder han på med nu, egentlig?
Just det, er han det for længe siden, va?
Altså, han har et job som multimediedesigner, ikke? Så,
ja, netop.
Altså, han, det her er jo bare en sidegeschæft. Han har tjent sådan 4-5.000 kroner om måneden på de her 2 hjemmesider, hvoraf den ene var tysk, ikke?
Ja, netop.
Ja.
Norsken, svensken og dansken.
En tidligere Robinson-vinner, kroppsbygger, socialdemokrat og provokatør har satt svensk politik på hodet. Jan Emanuel heter han og danner nytt parti Folklistan, som stiller til valg i EU-parlamentet, og både venstre og høyresiden skjelve.
Vi vil at mennesker, som då kommer med til listan, driver sine egne frågor. Vi vil ikke have det her partipiskan som siger, at app, nu tyckte du fel, minsann. Då tar vi ifrån det, det du har. Utan precis tvärtom. Vi tror at hungriga mennesker, som verkligen vil förändring, de skal ha kredd. De skal kör din grej. Det er bra.
Men Åsa, aller først, hvem er Jan Emanuel?
Ja, han har alltså ett efternamn. Han heter Jan Emanuel Johansson, men han har blivit ett varumärke med sitt förnamn. Han kallar sig själv för Sveriges rikaste socialdemokrat. Han har bland annat blivit rik på att Sverige har privatiserat sånt som en gång vi ägde gemensamt, välfärdssektorn helt enkelt. Han hade ett flyktingboende som han fick in 6 000 kronor om dagen på under flyktingkatastrofen 2015. Så han är, det är en sån person. Jag har ju träffat honom. Jag ska bara för att våra lyssnare ska få en bild av hur han ser ut, för det hör till saken.
Ja.
Han är väldigt stor, mycket, mycket skägg. Och han har enorma tatueringar. Och de här tatueringarna har stora kristna symboler. Bland annat visade han mig en tatuering av Maria Magdalena som står med ett pumphagel. Det är närmare bestämt en SPAS-12, alltså en sån som italienska insatsstyrkan hade på 70-talet. Och berättade Jan Emanuel för mig, han har ett sånt vapen själv, därför att det behöver han ha när han ska försvara de goda värdena.
Okej.
Nettom.
Så ja. Nu har han en bild av
hur Robinson vinner, är han nog. Sant?
Ja, och så glömmer du att säga att han har man-bun.
Han har man-bun.
Det syns jag också är, vad heter det, rätt bemärkelsesvärdigt. Ikke? Och till norske lytter, en mannehårknall.
Just det. Ja, och jag ska också säga att under den här man-bunnen så har han en sån här som har rensat tänderna med. En sån här plastsak som man gör rent sina tänder med. Det har han stoppat in i håret så här under så att han lätt ska komma
åt. Så
han
kan ta den ut.
Han är ett fenomen, ska jag säga. När jag
kör Lamborghini och reser till Marbella och han är 50 år, men han träffar ganska mycket yngre folk än det.
Gud ja, alltså jag gjorde ju då en större intervju med honom. Först så träffades vi i Gottsunda som är ett, som ni på norska säger, drabantområde. Han kommer från en trasproletär uppväxt. Och i den här Gottsunda så är det ju hälften som bor där har så kallad utländsk bakgrund. Och de här unga som bor där, de rusar fram till honom och vill ha en selfie. Och de kallar honom kingen. Han har 185 000 följare bara på TikTok. Mm. Och om de här människorna som aldrig skulle få för sig att rösta i ett val, om de skulle gå och rösta nu på det här nya partiet, så kommer de att göra stor lycka, de här nya då som har bildat den här folklistan. Jag ska också se den här båten som jag sen fick följa med på. Alltså, båten kostar 50 miljoner kronor, men han vill inte berätta själv vad han har betalat för båten. Den låg mitt på Strandvägen, alltså den finaste gatan i Stockholm. Även där kom det unga människor, rusade fram och ville ta selfie. Så han är ett fenomen, han är hur stor som helst. Och han symboliserar dels att han säger sanningar, men sen också den här drömmen som ju väldigt, väldigt, väldigt många har, nämligen att lyckas med någonting i livet. Att, liksom, att bli rik, att komma från ingenstans och bli rik.
Han har ju sagt att han hatar att vara fattig, men alltså, han lanserade då partiet, eller han lanserade inte, men partiet blev lanserat hos Henrik Jönsson, ett enmansmediehus i Sverige som är i färd med att bli Sveriges största i förtroendet. Alltså han kom samman med Sara Skyttedal som är tidigare politiker för Kristdemokraterna. Och efter att de hade varit på programmet hos Henrik Jönsson så drog de därifrån i helikopter.
Det gjorde de. Ja, jag tycker att det här är intressant därför att de, framförallt Jan Emanuel, har så enormt stort stöd på sociala medier. Alltså han har, jag vet inte, alltså för 4 år sedan så hade han 200 000 följare på Instagram för 4 år sedan. Alltså han är hur stor som helst. Han är verkligen ett fenomen. Och här ser man hur sociala medier, vilken betydelse det har för att skapa politiska aktiviteter som vanliga politiker bara kan drömma om. Jag skulle säga att det här är en stor utmaning för de andra partierna. En stor
alltså för
utmaning.
Jimmy Åkesson, han kan ju plötsligt, han blir ju en sån liten dott.
Ja, men framförallt Kristdemokraterna, där den här Sara Skyttedal då har hoppat av ifrån. De lever redan väldigt farligt. Vad tänker du, Hassan?
Jamen, det är ju verkligen intressant. Han är tidigare socialdemokrat, ikke?
Ja, tills häromdagen var han socialdemokrat.
Ja, nämligen. Ja. Men samtidigt är han hyperliberalist, ikke? Och, og bliver jo nu repræsentant for den der bølge af utilfredshedspolitikere, som vi ser i vores tid, ikke? Altså med Trump selvfølgelig som den mest ikoniske af dem alle sammen, ikke? Og så det her med, at det han jo altså slås for, det er jo den svenske identitet, ikke? Altså vi skal have magten tilbage til Sverige og sætte svenske interesser først, ikke? Så jeg går ud fra, at det er, altså ud over den her kapitalisme, så er det jo også en form for, hvad kan man sige, ja, det er vel noget med de svenske grænser, flygtninge og indvandrere, som vel også kommer på dagsordenen, vil jeg tro.
Ja, altså de har jo bare, altså, de får frågan, men har ni noget partiprogram? Så, då har de en enda punkt som de har sagt, og det er at de river upp EU's asyllagstiftning som man fattar beslut om den här veckan. Så de vill alltså riva upp någonting som har förhandlats i 4-5 år, och det är ganska meningslöst krav. Men sen vill de, tycker de också att EU och att Sverige skickar för mycket pengar och makt till EU. Det skulle jag hålla med om, men deras politik är ju helt uppenbart att de bara är emot något istället för att vara för någonting. De är ju renodlat populistiska. De säger inte ens att de är ett parti. De är en lista. De säger lita på oss. Och de är emot etablissemanget, whatever. Och punkt slut.
Men de placerar sig väl ett eller annat sted ut på högerflöjen?
De vill inte placera sig så, men de är ju där.
Ja.
Altså, nå fikk jeg et bilde i hodet mitt av at Jonas Gahr Støre blir sendt på kurs med Jan Emanuel for å få litt fart på Arbeiderpartiet. Og da vil han for eksempel si noe sånn som dette, som jeg altså henter på hans Instagram-konto.
Våga vara hygglig. Våga säga snälla saker. När du ser någon människa som det kan vara jättemycket olika knas på, finn det som är vackert i din nästa och säg det.
Jag måste säga med Jan Emanuel, så han har ett stort handikapp och det är att han pratar oerhört, vad ska jag säga, det är så bluddrigt och det är så omständligt. Så att ett svar, om jag ställer honom en fråga, så tog ett svar mellan 3 och 8 minuter. Och det gick inte att hitta kärnan överhuvudtaget. Jag menar, i Bryssel i parlamentet kan man ju stå och prata så där länge, för ingen som lyssnar. Men det är väldigt svårt att göra så här fråga-svar med honom i ett tv-program eller radioprogram.
Det är för... liksom Fidel Castro.
Fidel Castro hade ju liksom ändå kunde ändå dunka in någonting. Jan Emanuel måste klippas ner oerhört. Alltså måste redigeras tajt. Och så lägger man ut det på TikTok och Instagram. Ja. Och då funkar det direkt in i hjärtat på framförallt unga människor. Så att det är intressant. Jag skulle absolut inte säga att det här är bara en ploj. Jag tror att de har en chans.
Han säger i ett radiointervju, Sveriges Radio P4, att jag hade inte valt mig själv som livskamrat. Lite självinsikt är det där.
Men välj mig gärna ner till Bryssel.
Det är en form för självinsikt, kan man säga, som är rätt imponerande.
Men nå kommer det et sjokk for svenske lyttere, kanskje til og med for noen norske og danske. Men i valget mellom å stemme på Jan Emanuel og en annen svensk medieyndling og podcaster og forfatter Alex Schulman, så vet jeg 100% sikkert hvem jeg ville ha stemt på. Og det er ikke Alex Schulman.
Oj, men han ställer inte upp för något val här.
Nej,
det ska vi bara
men
säga.
Viss han skulle stilt ett val, så vill jag inte stämt på honom.
Är du vred på Alex Schulman, Hilde? Är du sint
på honom?
Nu är jag vred på Alex Schulman, men alltså ännu mindre vill jag stämt på honom efter ukens utblåsning i Dagens Nyheter. Där han säger äntligen kan vi sluta låtsas att danska och svenska begriper varandras språk. Det går självklart rätt in som en stor irritation. Utgångspunkt är självklart den ubrukelige danske tränaren av det svenska fotbollslandslaget som snackar engelsk i svenska presskonferenser, som har fått alltså Alex Schulman till att omfavna sin egen latskap. Men vad säger dere?
Men jag säger
om Alex Schulman och
ja, men först måste vi bara upprepa att den här dansken som nu tränar det svenska fotbollslandslaget, han har ju en stående inbjudan till oss i våran podd.
Det har han. Vad heter han igen? Jag får tränga alltid vad han heter.
Ja, för jag kan inte danska nämligen, så jag kan inte komma ihåg
alltså
vad han heter.
Alltså den svenska landstränaren.
Ja,
han hedder Jon Dahl Tomasson. Det er oven i købet en slags svensk efternavn, ikke? Altså Tomasson.
Ja, det er det faktisk.
Jon Dahl Tomasson, han er så velkommen hit, skulle du sige. Men ja, men hvad siger du, Hassan, om Schulmans
utbrud? Jamen altså, jeg er faktisk, jeg er ikke vred i denne uge. Jeg er glad, Hilde. Altså, selv efter at have læst, at Alex Schulman siger, at dansk er ubegribeligt, rå, gutturale lyde og tomme strube lyde, ikke? Siger han. Men det her har jo givet os en enestående mulighed for at udtale os om Alex Schulman, ikke? Mm-hmm. Og i den sammenhæng, så vil jeg sige, at endelig, så kan vi slutte lades som om, at Alex Schulman er en stor forfatter, og vi begriber hans succes. Og det er jo en fantastisk mulighed, som jeg nu griber. Ikke? Altså, jeg må sige, jeg har jo forsøgt mig med hans bøger, fordi de er jo også store i Danmark. Og i den seneste bog, der læser jeg i prologen, jeg bærer på en vrede, og jeg må gøre noget, skriver Alex Schulman. Ikke? Og så går bogen ellers i gang, og han gør jo ikke noget. Altså, vreden kommer aldrig frem, og der er ingen handlinger i forhold til den, ikke? Og derfor så skriver de danske anmeldere jo også om den her bog, at den er overforklaret, forenklet, passionsløs, gnistfri og uden erotik, ikke? Og Informationavisen, som Åsa jo skriver om Alex Schulman, at hen mod slutningen, så kammer hans forsøg på at binde det hele sammen i en fortælling om sin egen vrede, helt over, fordi det er en vrede, som han alligevel ikke rigtig vil undersøge. Ikke? Så hvad hedder det? Jeg takker Alex Schulman for den her enestående mulighed for endelig at afsløre min egentlige holdning til hans forfatterskab.
Men det var lite synd, Hassan, at du skällde ut Alex Schulman här, för att jag har nämligen en ny idé, och det är att vi ska bjuda in Alex Schulman hit för en språkövning.
Nå, ja.
Och vi ska både ha landslagsträningen och ja, men ja.
Vi kan börja med den ena, vi kan ta den ena eller den andra först, men vi skulle vilja ha Alex Schulman här på att traggla danska glosor, som vi säger på svenska.
Helt säkert, men hvis han blir så förnärmad över den här kritik från min sida att han inte vill komma, så är han ju inte en gäst vi önskar, men Alex Schulman, du er indbudt til vores program, og vi glæder os meget til at høre fra dig.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Kunne det være den russiske invasion av Ukraina den 24. februar 2022, som gjenetablerer mannen som mann? Dette har du skrevet en artikel om i denne ukens Vikenavisen, Hassan.
Ja.
Hvad har du fundet ud?
Altså, man skal måske lige slå fast, at det egentlig ikke er et specifikt ideal, jeg går efter, altså manden som mand. Det er ikke, fordi jeg har et decideret ønske. Jeg har nogle andre ønsker for mig selv, men primært for mine to små sønner, som jo skal vokse op og være mænd, ikke? Men jeg lavede den her undersøgelse, fordi jeg lidt tænkte, at de her teorier i forhold til den ekstreme højredrejning, der har været blandt unge mænd, ikke? At de teorier er lidt tynde. Altså, at nogen siger, at det er protesten mod MeToo og woke. Ikke? Men det er jo kommet ud af det blå, det her. Ikke? Andre siger, at det handler om, at mændene ikke har følt sig allieret som et køn, og det kan de nu gøre ude på højrefløjen. Ikke? Men den manglende alliance har vi jo haft i årtier, og så videre. Ikke? Men hvad er det, som akut er opstået, som lægger sig op af denne her pludseligt etableret højredrejning, ikke? Og der må jeg bare sige, invasionen af Ukraine er påfaldende tæt på, det bedste bud, man kan komme med, ikke? Og jeg har så talt med forskellige forskere, altså en kønssociolog og en antropolog osv., fra Moesgaard Museum, Danmarks bedste museum i Aarhus, som netop har åbnet udstillingen Kriger, som fokuserer på krig, men jo også dermed også på maskulinitet.
Det var en intressant artikel du har skrivit, Hassan. Jag hade stor glädje av den i ja, Weekendavisen, alltså för svenska läsare som undrar vad Hassan skriver. Jag tror att du har en helt korrekt spaning där, att äntligen så är det legitimt att liksom vara man igen. Och att det finns ett sug och en längtan efter det där hos många. Jag tror det. Men sen är ju frågan, vad händer när det blir skarpt läge? Då tror jag inte det är så kul att vara man längre, därför att då ställs det krav på dig just för att du är man. Att nu ska du ta till vapen, nu ska du klä på dig uniform. I Ukraina så får män inte lämna landet, kvinnor och barn får lämna. Och det privilegiet att få lämna, så att säga, en krigszon, det har inte män.
Ja. Men det er en ting om det er kul å være mann, men det spørsmål du også stiller, kan det virkelig være riktig at det tidligere så problematiske testosteron nå er den eliksir samfunnet skal næres og beskyttes av?
Just det.
Og i dette så opplever jeg at det ligger både et spørsmål, men også en... altså det er et forsvar for det testosteronet som blir kalt for giftig på mange vis.
Ja, toksisk,
ja, og det er jo, altså jeg kjente, da jeg leste den artikkelen, så hadde jeg en sånn dobbel følelse hele tiden. For det ene er at jeg alltid har følt meg på mange måter mer som mann, og at jeg alltid blir, det er en slags irritasjon inni meg hver gang det blir essensielt. Og her knytter du det jo veldig til hormonen. Også samtidig anerkjenner jeg at hormonene i kroppen betyr mer enn vi kanskje liker å tenke. Men jeg tenkte på det også da jeg så EU-valgkampen i gang, som vi jo har sett. Og der kommer da altså Truls Lund, som er leder av formann for Venstre, og forsvarsminister, som nettopp har fyret forsvarssjefen i Danmark, og så videre. Så står han på talerstolen, og der kommer dette testosteronet inn da, Hassan. Der sier han, tiden hvor Truls Lund, han kaller seg selv i tredje person, er et kjæledyr. Det er på vei til å være en epoke der slutter. Nå er det bruk for at jeg blir et rovdyr igjen. Sier han fra talerstolen.
Nei, og det er jo poesi.
Og det tenkte jeg, er dette varslet en ny retorikk i politikken i Norden?
Ja. Ja, altså, der er jo ikke nogen, i den forstand, at Troels Lund er et politisk rovdyr, ikke? Så forstår jeg, hvad man mener, men der er jo ikke nogen, der ser Troels Lund som et rovdyr i Danmark. De ting, både du, Åsa, og du, Hilde, siger, ikke, som advarsler, eller som minimum, som påtaler i forhold til det, jeg skriver, ikke? Er jeg helt enig i. Altså, jeg ønsker ikke nogen tilbagevenden til en eller anden stupid, lukket maskulinitet, hvor det eneste, man kan, det er at gå i krig, ikke? Eller beskytte sin familie. Altså, det ville jo være altså, ulykkeligt, ikke? Og selvfølgelig er det ulykkeligt, at det her, den her udvikling, eller den her, hvad kan man sige, genrejsning af manden som mand, sker på et så forfærdeligt bagtæppe som krigen i Ukraine. Ingen tvivl om det. Og så vil jeg også sige til dig, Hilde, fordi du har jo to børn, som, er i trøjen, ikke? Altså i kongens klæder, eller har været. Og det er jo sådan, ifølge forskerne, at når nu jeg går hjemme med mine børn, ikke, som jeg gør på barsel, ikke, så får jeg en hormonsammensætning, som ligner en mere en klassisk kvindelig hormonsammensætning med meget oxytocin og så videre. Ikke? Når din datter i Hilde er ved fronten, så får hun angiveligt en hormonsammensætning, som minder om mandens om den traditionelle maskuline hormonsammensætning. Så det er jo ikke så, uorganisk, som man kunne sætte det op, vel? Så det er bare vigtigt for mig at indskyde, at det er jo ikke et ideal, det her. Altså, det er måske en mulighed for, at manden kan leve mindre skamfuldt, end jeg har levet. Ikke?
Ja, det er skammen, du tænker på, ja.
Men jeg tænkte på det, vi har pratet om det forut, og så der. Hvad skulle man gøre, om det blev krig? Og då tænkte jeg på det, som du sa, Hilde, nu, at du har alltid mer kjent det som man än som kvinna. Och det har ju jag också gjort. Mm. Inte så att jag identifierar mig, men att jag känner mig lite att jag är inte kvinna på andra sätt än andra kvinnor, och vad gäller intresse eller sätt att vara eller så här. Och då, den här skräcken för mig, det är så här, okej, nu är det krig i Sverige, då förväntas jag som kvinna plötsligt ta hand om alla barn för att, och jag bara, nej, det är inte det jag ska göra, utan jag ska nog, ja, kanske inte, ja, ut i fronten, men däremot så finns det jag skulle kunna, ja, göra andra grejer, men absolut inte den här moderliga, ja, projektet. Det är inte riktigt för mig,
men det är ju så förstår jag.
Ja. Men krig, alltså ifølge kønssociologerne, ikke, så är krig extremt kønnet. Det vil sige, mænd tager til fronten, kvinder passer børn.
Ja, 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 visst.
Men altså, samtidig så er det ikke bare det, for det at ofte så har det skjedd i historien også, at kvinner har fått et løft på andre yrkesområder under krigen, fordi de måtte ta det.
Just det er
rigtigt. Utifra yrken, de måtte gjøre mange andre ting.
Men det er stadig mænd, der tager til fronten, og kvinder, ja, passer børn. Ja. Så kan det godt være, at de må tage arbejde på våbenfabrikkerne, ikke? Men det er jo stadig kvinder, blir hjemme, men tar til front.
For jeg, altså, som, ja, jeg kan berätta, altså, historiker som har forskat på det her, vad händer när kvinnorna går ut i industrin därför att männen måste ut på i fronten så att säga under krig.
Ja.
Kvinnorna tar över produktionen. Så den effektiviteten i produktionen ökar med hur många procent som helst. Det tycker jag är intressant. Och gud vad vi behövs.
Men noe jeg har lyst til å si.
Det kunne jeg godt forestille meg.
Men noe av det jeg har tenkt på denne siste uken er at en ting å snakke om krig, og en annen ting er også å på en måte snakke om å forberede oss. Og i forberedelsen så skulle jeg ønske at vi var litt, hadde kanskje litt mer testosteron. Når jeg leser at russere har fått kjøpt hytter i Nord-Norge, rett med utsikt mot militærleirer i 10 år, og at fremdeles så er det en så stor naivitet i hvordan vi forholder oss til omverden, der skulle jeg tenkt meg en større besluttsomhet og en styring og en kraft, og jeg vet ikke om jeg skal kalle det maskulin kraft, men der ligger noe sånn veldig, altså, det stiller jo spørsmål til hele vår intellektuelle kapasitet, en del av de sakene som rulles opp nå. Men på den andre siden så kjenner jeg også at jeg er ekstremt kritisk til dette behov for å si at vi nå lever i en førkrigstid, og vi skal forberede oss, og det blir lett en performativ tale, en selvoppfyllende profeti, og det har jeg lyst til å si for min egen del. Det skal jeg aldri si. Vi skal heller snakke om at vi forbereder oss, altså vi skal alltid være forberedt på at alt kan skje. Men alt kan også være mulig. Det betyr freden kan også være mulig.
Jeg elsker at du sier det, Hilde. Jeg elsker det. Derfor at, altså, framförallt i Sverige her nu, som nu har gått med i NATO, så her, det er en sån militarisering av vårt psyke, militarisering av våra förväntanshorisonter. Vad är det vi tror ska hända? Jo, ett krig. Och det som du säger, det kan bli en självuppfyllande profetia. Det är väldigt, väldigt otäckt när en hel befolkning eller helt Europa bara ställer om sina sinnen på ett krig som kan komma. Det var så det var inför första världskriget. Ja, inför första världskriget. Till sist så tänkte folk på det som någon slags reningsbad, och fredsrörelsen, arbetarrörelsen som försökte stå emot det där hade ju liksom dumstrutar på huvudet liksom. Så visst är det viktigt. Jag älskar illa att du tar upp det där, att faktiskt freden är det som borde vara möjligt.
Ja, och det kräver också en konstant mental förberedelse att kunna se freden, ikke? Det är helt säkert.
Just altså. Det.
Men altså, når du siger, at du vil ønske dig mere testosteron ind i det norske forsvar, ikke, så må jeg sige, der er jo, altså, det danske forsvar har jo været drevet af mænd i rigtig, rigtig mange år, ikke? Og lige nu har vi en forsvarsminister, som kalder sig selv et rovdyr, ikke? Hilde, altså en forsvarsminister, ikke, som ligger i direkte opgør med forsvaret, ikke? Altså, ja. Hvor hans embedsværk er hans soldater i en krig mod, mod vores, vores forsvar, ikke? Som, ikke, som bare ikke må få magten for enhver pris, ikke? Altså, så meget, at det ekspertudvalg, som, som partierne i forsvarsforliget sidste år vedtog, skulle nedsættes, som man kunne få en veldrevet organisation, aldrig er blevet nedsat, fordi forsvarsministeren hellere selv vil formulere, hvad der skal til for, at forsvaret bliver et godt forsvar. Ikke? Altså, det,
lykke til.
Ja, tak. Og når man kigger på den altså, de skandaler, der har fyldt i det danske forsvar gennem årene. Ikke? Altså, prøv at høre, i sidste uge, der måtte Søfartsstyrelsen advare fritidssejlere i Storebælt mod nedfaldende missilfragmenter. Ikke? Fordi tingene bliver affyret forkert, ikke? Og når vores fregatter skal affyre missiler, så kan missilerne ikke affyres, ikke? Vi har skibe, som sejler rundt op i Atlanten med kanoner, som kun er til for syns skyld, fordi de kan ikke skyde. Altså, jeg mener,
og de her trænger vi et rovdyr. De trænger et rovdyr.
Jo, men de her mennesker skal vi så give flere hundrede milliarder til, ikke?
Ja, altså, nej, hvis man nej.
Hiss og diss. Ukens hiss og diss. Hva synes vi har vært fint, og hva vil vi ikke ha noe mer av, Åsa?
Ja, veckans hiss for meg, den går til Svenska Akademien, som lägger sig i den här frågan om en litteraturkanon. Man säger så här, vi i Svenska Akademien ser att det finns två olika sorters kanoner. En är att premiera bra litteratur. Det gör vi gärna. Och sen så finns det en litteraturkanon som är smalare, som handlar om att man ska befästa vad som är svenskhet. Det vill vi inte vara med på. De har kvalificerat den här debatten och det gillar jag. Veckans diss går till Migrationsverket i Sverige, som ska utvisa Lisa, 9 år, till Albanien. Hon har inga föräldrar, hon är född i Sverige och nu riskerar hon att hamna på ett barnhem där. För så ser den nya asyllagstiftningen ut i Sverige. Så diss till dem. Hassan då?
Ja, min hiss går til et samarbejde mellem Danmark og Sverige. I ved, at antibiotikaresistens er en kæmpestor sundhedsudfordring. Ikke? Men nu skal Sverige og Danmark i samarbejde skabe et EU-referencelaboratorium for antibiotikaresistens. Jeg elsker det. Min dis går så til den skandinaviske nation, som ikke er med i dette samarbejde, Norge. Norge har jo længe slået sig an på at være vikingetidens leverandør af vikinger, ikke? Ifølge danske forskere, blandt andet museumschef Morten Teilmann Jørgensen, som udtaler sig for et par år siden godt nok på Kulturen på P1, så var Norge vikingetidens rådne banan.
Men det er jo, Hilde, hva er det for hisset ditt?
I forrige uke hadde jeg tenkt å snakke om Tarjei Vesaas, ja, som er denne norske forfatteren som i sin tid fikk Nordisk Språks litteraturpris, blant annet. En nynorsk forfatter. Fordi at han også var en av de som ga livsfølelse til den kalde krigen. Blant annet i Brannen, som jeg skrev om i min særoppgave når jeg gikk på videregående skole, og hadde brevkontakt med Haldis moren Vesaas, som var hans kone og poet. Det hadde jeg tenkt å snakke om. Det jeg ikke visste var at samtidig så har hans noveller Vårnatt kommet ut i Danmark, og har fått så nydelig kritikk. Blant annet skriver Henriette Bakker Lind i Jyllandsposten at det er tidløse og vidunderlige noveller om de følelser vi har til felles som mennesker. De fleste husker den første forelskelse, men de færreste kan beskrive den. Det kunne den for lengst avdød norske forfatter Tarjei Vesaas til gjengjeld. Så det er min hiss og en oppfordring. Les Tarjei Vesaas. Nå også på dansk. Min diss går til Erik Solheim, tidligere miljøvernminister, diplomat, fredsmegler, som måtte gå som FNs miljødirektør for sine enorme reiseregninger og fløy her og der. Han har altså blitt den fremste ambassadør for Kina og poste ting på X, tidligere Twitter, ting som man kan lure på skrevet av Qi selv, som for eksempel når han skriver Every spring it's a tradition for China's national leaders to plant trees with our people. Our people.
Our people.
Dem, det er litt uklart. Og så skriver han Western leaders may follow the example. Erik Solheim, du får min store diss her altså.
Hiss og diss.
Ikke noe medium har vokst så raskt som TikTok, som vi allerede har nevnt i sendingen, og særlig den yngre generasjonen. Og mer enn noen annen plattform, skriver medieanalytiker Ezra Eamon, så er TikTok egnet til å akselerere dynamikk i kulturen, fange trender og krefter i samtiden, samtidig som det er både en kraft i seg selv og en reflektor. Altså det er en plattform eid av Kina som påvirker politikken vår, påvirker ungdommene våre, og jeg lurer jo på, tar vi TikTok nok alvorlig? Hvordan er det med dere?
Altså, jeg var jo inne på TikTok for første gangen i mitt liv den her veckan, derfor at jeg var tvungen att se den her Jan Emanuels store framgångar helt enkelt. Jeg blev sjuk der inne. Altså, det var fruktansvärt. Jeg förstod att jag satt med ett av de största maktredskapen som finns i världen just nu. Inte för att Kina äger i första hand, utan för att det är där juridiken pågår. Alltså man diskuterar för eller mot någon som står anklagad. Det är där politiken händer, det är där livet händer, det är där allting händer. Det är där all konsumtion etableras och så vidare. Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Och det är så snyggt gjort, är så läckert. Så att det är... Alltså, min hjärna blev helt... Det var invasivt, kan jag säga. Och jag blir skrämd när jag tänker på alla som ägnar timmar, även vuxna människor, åt denna app. Jag, för mig var det en riktigt, riktigt otäck upplevelse. Samtidigt som det finns ju något demokratiskt i det också, att alla kan yttra sig, alla får vara med, man kan säga det man vill.
Men det är ju väldigt intressant med kraften. Det vad tycker du har sån?
Ja, men jag syns ju TikTok är ett sjukt sted, ikke? Altså, og, hvad hedder det, ikke kun på grund af de her strukturer og de muligheder der er for det eskalerende vanvid, altså også fordi det er kinesisk ejet og at de primært mange hundrede tusind eller millioner af børn og unge jo får overvåget deres aktiviteter af det kinesiske styre. Det synes jeg er helt sygt. Altså, her i denne her uge, så har både TikTok og Snapchat nægtet at følge de danske regler om forældres samtykke. Ikke? Altså, de vil simpelthen, de mener ikke, at den danske lovgivning omfatter dem. Ikke? Og nu advarer børns vilkår mod, at børn og unge bruger TikTok. Ikke? Altså, vi har jo for længst, sagt til vores datter, hun skal ikke have eller anvende TikTok under nogle omstændigheder. Altså, jeg synes, TikTok er et sygt, sygt sted. Altså, det fritager jo ikke Snapchat og Facebook og Instagram anklager om vanvid, men TikTok er sådan et niveau over i min verden. Og jeg siger det kun på baggrund af ting, jeg læser om det, for jeg har aldrig været på TikTok. Ikke et sekund har jeg været derinde.
Nå kan jeg komme med et interessant tal, for faktisk.no, som verifiserer ting i mediene, de undersøkte sammen med AI 37 000 timer med TikTok-bruk, men de så også på 600 timer med norsk TikTok-innhold. Og det som de så var at i overveiende grad i det norske TikTok-innholdet, så reflekterte og uttrykte det positive følelser i et klart flertall, 60% av videoene i KI-analysen, kunstig intelligensanalysen, AI-analysen, var kategorisert som positivt. Bare 25% var negativt.
Mm. Ja, men alltså det där var ju väldigt intressant för att det var ju min känsla också när jag gick in på den här appen att oj vad glad jag blir för här dyker ju plötsligt upp någonting som gör mig glad. Alltså ett nytt klipp med Bruce Springsteen eller whatever. Alltså och det så att det är ju hjärnan triggar ju igång på det där på ett helt otroligt fascinerande sätt. Jag tyckte det var läskigt, men alltså det finns ju nu, alltså ni har väl hängt med i USA där, först ville ju Trump köpa TikTok, och sen så nu så finns ju avancerade lagförslag att man ska förbjuda TikTok och sådär. Mm. Det som händer då är att väldigt många egenföretagare får ju panik, därför att de har ju, det här är ju deras marknadsplats.
Mm.
Så det har ju en betydelse på så otroligt många olika sätt det här TikTok. Att nå folk. Du kan kränga dina grejer. Du kan liksom... Du blir ett varumärke med den rörelse som du har. Men också politiskt och juridiskt.
Mm.
Om vi ändå ska vända på saken så är det ju en enorm demokratisering också som de här sociala medierna kommer med. För att alla människor har ju möjlighet att publicera sig nu. Inte bara vi som är i kultur- och mediebranschen, vi tre här. Utan vanligt folk kan komma ut med precis det de vill. Och det är ju skrämmande i sig kan många tycka. Men vänder man på det så är det ju helt fantastiskt.
Yeah.
Också.
Ja. Yeah. Det är så intressant vad du säger, Åsa, ikke? At det är ju, vad heter det, demokratiseringen det här, ikke? Samtidigt så är det ju en demokratisering som kan vara extremt oönskad,
ikke? Ja, visst.
Fordi den ju lige pludselig kan aktivera bevægelser som är extremt odemokratiske, ikke? Og det er jo et enormt paradox, der er indlejret i det her, den her forestilling om, at alle skal kunne komme til ord, ikke? Altså også helt ureguleret, ikke? Som jeg er tilhænger af, men som jeg samtidig kan se ikke fungerer i praksis, ikke? Hvad fuck gør man så?
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
I Bergen har vi varit vittne till en gruppvåldtäktssak som i sin helhet har utspelat sig i sociala medier och blivit kallt nettop TikTok-rättssak. Och denna uken blev tre som tidigare är dömt för gruppvåldtäkt frikänt. Videor och meddelanden från sociala medier bidrog till frifinnelsen fördi det var med på att skapa tvil. Jentene som filmet seg selv mens de sang Frosts Let Go en time etter den påståtte voldtekten, for eksempel. Altså totalt 5 menn har vært tiltalt i tilsammen 3 overgrepssaker i dette sakskomplekset. 2 saker endte med fellende dom, en av dem for voldtekt mot mindreårig. Men, og her er poenget, for alle involverte, og særlig guttene, så har det pågått altså parallelle virkeligheter på skjerm, mens det har vært rettssaker gående. De har spilt på det som har skjedd i rettssalen, en slags krig om narrativet, og det topper seg da det skal ha blitt lagt ut skåling i champagne etter frifinnelsen nå nylig, med nevnte Let Go fra Frost i bakgrunnen. Og da er spørsmålet, hva er spill, og hva er jag etter engasjement i sosiale medier? Altså, dette er ikke rettssak mellom Johnny Depp og Amber Heard. Det er i utgangspunktet helt ukjente mennesker som får roller der de minner eller mimer mer og mindre en Depp-Heard-situasjon.
Ja. Yeah.
Det er noe med at det lager figurer, nesten kjendiser, ut av det som i utgangspunktet er tragedie. Og så for å skru det hele til... Inn på scenen er selvsagt Norges egen Jan Emanuel, eller en mye yngre og frekkere blanding av Jan Emanuel og Henrik Jønsson, bare 20 år yngre. Redaktør for Subjekt, ytringsfrihetskriger, anti-alt som smaker bare litt av woke, spiller og nå deltaker i TV2s spillet. Så før jul så stilte han opp i TikTok-video med en av de tiltalte I Bergen-sakene. Den ble lagt ut, og mannen på videoen, som altså dømt for seksuell omgang med mindreårige, han banker på døren hos Choi. Og du blitt kanslert, spør Choi, og 25-åringen ikke. Det går bra, sier Choi, og tar han inn I varmen. Etterpå så beklager han veldig på den videoen det. Han sa at det burde han ikke ha gjort. Men nå han invitert av Høyre til å være taler på Henrik Ibsens grav på selveste 17. mai.
Ja, shit, man.
Og da koker sosiale medier igjen. Og denne uken her arrangeres det da altså via TikTok demonstrasjonstog I Oslo og Bergen og mange byer til støtte for de kvinnene som sto I rättssalen nylig.
Alltså det är så många trådar I den här historien, våldtäkten I Bergen, men jag vill absolut inte uttala mig om våldtäkten I sig själv, absolut inte, men här ser man ju sociala mediers betydelse. Vi såg det redan under MeToo, alltså man kan anklaga någon och så kan man försöka kämpa för den här anklagade personens frikännelse, och det pågår på sociala medier. Och den som tror att rättsväsendet och de som dömer skulle vara immuna mot det som händer på sociala medier, de tror jag är naiva. För det är klart att de som dömer också är människor och låter sig påverkas. Det är jag helt säker på. Det är inte robotar som sitter där och dömer, utan det är människor. Det här andra med 17 maj, att en sån kontroversiell person som Dan Bishoy ska 1 maj tala.
17 maj.
Vad säger du?
Hade det varit 1 maj? Det hade varit
första maj. Det hade varit
det var ett marxistisk Freudian slip.
Oh my god. 17 maj. Så det förvånar mig lite. Jag trodde att 17 maj var en högtidsdag där det var som inte var så politiserad, men chi fick jag.
Men vi ska snacka lite om den 17 maj, men vad tänker du Hassan om
allt? Jag tänker
koke.
Alltså det är ju helt sinnessjukt, ikke? att rättsväsendet nu liksom ska underläggas de här kampe på sociala medier. Alltså för som Åsa säger så blir rättsväsendet ju påverkat, ikke? Och hur lång tid vill det gå för rättsväsendet är så påverkat att de sociala medier och den dom der foregår I offentligheten I virkeligheden meget væsentligere end den dom, der bliver afgjort i retten, ikke? Altså det, jeg synes, det sindssygt. Jeg synes dog også, at man bliver nødt til at huske på, at SoMe-kampen ligesom gået I begge retninger. Det vil sige, de tiltalte jo også blevet udstillet, ikke? Med navn og adresse, og de har endda fået strafnedsættelse på baggrund af de delinger af deres billeder og navn, ikke, som
og det
er foregået.
Helt nyt. Det er også
det er aldrig sket før, ikke?
Nej.
Ja. Så det er jo en krig på narrativ, ikke? Og det er vildt, mand, at det foregår så markant og tydeligt I en sag, som så brutal, ikke? Og alle, det som om alle gået amok, fordi man kan ligesom se, jamen, den eneste chance, vi har for at vinde her, ikke? For at det, man tror, at retfærdigheden skal sejre, at anvende de sociale medier mest brutalt, ikke? Altså, det jo der, slaget slår. Det i forhold til, hvem vinder narrativet. Det jo, altså, det er alle optaget af, ikke?
Ja, men 17. maj. Du også stiller spørgsmål ved, at denne Dan Bishoy skal tale på Henrik Ibsens grav. Hvad tænker du, Hassan?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker, at man må besinde sig I Oslo, ikke? Og hvad hedder det, træffe nogle fornuftige beslutninger, og den eneste fornuftige beslutning jo, at vi tre i 2025 kommer og taler på udvalgte kendte nordmænds grave til den 17. maj.
Ikke? Just det, hvorfor fundte vi hovedtaler på 17. maj?
Ja, det kan man gøre, men jeg må bare komme ind, skyte ind her, og at jeg tænker, selvfølgelig kan Dan Bishoy tale på Henrik Ibsens grav. Jeg har gått gjennom de 5 siste årene, I hvert fall de jeg fant, av hvem det som taler på alle disse gravene. Og for en person som bor I Bergen, så det helt sinnssykt at alle talene i Oslo, det handler om graver. I Bergen har vi en sånn karnevalistisk opptog med borgertog, og en har en stor hovedtaler. Men Dan Bichoy er altså en PR-mester når han også klarer å få seg til å si at dette er hovedtalen han skal holde. Jeg vet ikke hvor mange gravtaler der er på vår Frelses gravlund. Enorme mengder på morgenkvisten, og der har mange andre folk som også skiller befolkningen. Sumaya Jirda Ali har talt, her har Jon Christian Elden, advokaten, talt, som blant annet også har forsvart en av de voldtektstiltalte guttene i Bergen. Her kan hun jo tenke konspiratorisk at alt henger sammen med alt. Men det gjør det ikke, fordi på denne listen av talere så finnes det altså folk ifra alle slags miljøer og politiske posisjoner og farger. Nå, Dan Bichoy føler seg som en folkefiende, Ibsens store spill. Men altså når det blir en politisk diskusjon, det har alltid vært sånn at politiske partier har valgt sin grav. Og nå har selvfølgelig FRP kommet med en enda verre person som skal stå og holde tale på Bjørnsons grav. Men det som sjokkerte meg når jeg gikk gjennom disse navnene, var at Hilde Sandvik har talt opp til flere ganger.
Det var litt brett,
og da begynte jeg å tenke sånn, er jeg begynt å bli altså så, nå surrer jeg så mye at jeg har glemt at jeg har holdt taler på graver i Oslo. Men så viste det seg da at det var min navnesøster Hilde Sandvik som har talt. Jeg tenker, muligens det er da feil, så det jeg lurer på da er, hvilke graver skal vi be nå Oslo kommune om å få lov til å tale på fra oss?
Altså, jeg måste bare si så att det blir tydligt här. Det skulle vara mig helt främmande att vilja cancellera någon överhuvudtaget, inte heller Dan Bichoy. Jag blev bara så förvånad över att 17 maj var så politiserat. Men sen när jag också tittade igenom, vad har ni för aktiviteter på 17 maj? Och då såg jag just det, att det är en politisk smältdegel. Och för mig så var det där ett evrika. För jag har alltid undrat, vad är det som gör att ni i Norge har en så mycket trevligare samtalston än vi har i Sverige? Mm. Jag tror att det har att göra med att ni har 17 maj som ni kan arrangera tillsammans. Och där alla faktiskt får ha sina inspel. Och man väljer en grav som man vill prata vid i några minuter. Jag tyckte det var vackert. Jag måste säga det. Att jag förstod någonting om den norska moderna folksjälen, så att säga. I like.
Ja, jeg er enig. Og så til dit spørgsmål, Hilde. Hvilken grav vil vi tale på? Så må jeg sige, jeg er jo teatermenneske, så jeg må være tvunget til at vælge altså Ibsens grav, ikke næste år, men ikke kun derfor, også fordi Henrik Ibsen jo er dansk.
Og i så fald, så jeg havde tænkt ta Ibsen selv, men så då väljer jag faktiskt en liberal statsminister, Johan Sverdrup, att prata. Den graven kan jag ta. Det finns mycket att säga om liberalismen i dagens tid. Du då, Hilde?
Nej, jag tror att mitt enaste möjlighet är att tala vid Ivar Åsens bauta.
Nu får du lära oss något.
Ivar Åsen var han som gör att jag nu skriver nynorsk idag.
Han var uppfinnaren av det nynorska
språket.
Just
ja. Så då kan jag hålla 3 minuters tale om kärleken.
Ja.
Tänkte jag.
Det är sjovt, han har en bauta och inte en gravsten.
Det skulle jag vilja komma och lyssna på, Hilde.
Ja. Jeg har en liten gave til dere på slutten, en presang, en liten TikTok-video fra Jan Emanuels TikTok-bestyrer, som heter Jon Hedin, aka Ginger Jumper, som er altså en av Sveriges aller største TikTokere. Det er han som klipper til Jan Emanuel, så han høres ut som en intellektuell mann også. Men han skaper i dette øyeblikket her fred mellom Norge og Sverige, intet mindre. Han sitter så vakkert mellom Marcus og Martinus, og så gir han begge to en liten forsoningsgave, og det kan vi høre på.
Vi i Sverige har bråket ganske mye med er. For at vi skal bli venner igjen har jeg en present til er. Her.
Hva er dette? Wow.
Hur känner du om det här?
Den här är ju beautiful.
Jag tänker att nu är vi ändå Norge och Sverige vänner igen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Och så tänkte jag att när vi går ut så har då Ginger Jumpa, alltså han som tjänar upp mot 100 000 kronor i månaden bara på TikTok. Han har lagat och musik som är lite sån passa upbeat techno ting som vi kan sprätta ut av med detta program. Hörs det ut som en plan?
Det hörs ut som en plan.
Är dere glad för att TikTokere skapar fred mellan Norge och Sverige?
Åh oh, gud ja.
Vi kan dricka låtvin, har en hel skåpbil. Vi kan poppa champagne, leva lite lyxliv. Vi kan bara lavish, fast det blir små grin. Vi kan bara la la la, det blir ett orkid. Vi kan dricka låtvin, har en hel skåpbil. Vi kan poppa champagne, leva lite lyxliv. Vi kan bara lavish, fast det blir små grin. Vi kan bara la la la, det blir ett orkid.
Jag kan ringa Oliver, Bille, Adam eller Fille. Men ringer inte Moa, hon har redan skapat.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till Åsa Linderborg i Stockholm, Hassan Preisler. I København er Hilde Sandvik er i Norge. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk at du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.